Vi ska börja idag i Uppenbarelsebokens tredje kapitel. Och läsa det sista av de sju sändebreven, åtminstone nästan hela. 14-19 verserna ska vi läsa där. Uppenbarelseboken 3. Och skriv till ängeln för församlingen i Laodikeia. Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, början till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm. Men nu är du ljum och varken varm eller kall. Och därför ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger, jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du blir rik. Och vita kläder så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Jag tillrättavisar och tuktar alla dem jag älskar. Visa iver och vänd om. Nu ska vi inte ägna oss så mycket åt församlingen i Laodikeia idag. Det brukar vi ju annars göra när vi läser den här texten. Och det är ju en text som lånar sig till många jämförelser med modern kristenhet. Vi ska inte göra det idag. Utan vi ska istället ta vara på det vittnesbörd som Herren ger om sig själv. 19 versen. Jag tillrättavisar och tuktar alla dem jag älskar. Och du är ju just en typisk sådan människa som Herren älskar. Så låt oss bekanta oss med vad detta betyder. Liksom också med frågan vad det inte betyder. Guds kärlek är ju allomfattande, så älskade Gud världen att han utgav sin enda son. Och vi påminner oss också om att Guds kärlek inte hänger ihop med att han har funnit något älskvärt hos dig och mig, något som är värt att älska. Utan han älskar därför att han är som han är. Romarbrevets 5:e kapitel, verserna 6-8. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Tanken återkommer här och där i Bibeln om att du och jag är utvalda. Och det ska, tror jag, inte förleda oss till att tänka så här att Gud har utvalt oss på någon annans bekostnad. Utan all kärlek börjar ju med ett utväljande. Gud är kanske stor nog att kunna välja alla och ändå välja. Det är en lite knepig tanke det där, men våra tankar blir ju lätt lite för begränsade när vi rör vid Guds allmakt. Jag tillrättavisar och tuktar alla som jag älskar. Och Guds tuktan är alltså ett uttryck för hans kärlek. Det är viktigt att komma ihåg. Vi anar ju på något sätt att tuktan är något som kanske inte alltid är smärtfritt. Att vi rör vid åtminstone en del av det vi kallar lidandets problem. Och i sammanhanget dyker det då upp något som jag ibland vill kalla för kaksnattarteologi. Alltså att tuktan är detsamma som att man får smäll på fingrarna när man blir ertappad med att snatta kakor i skafferiet. Riktigt så uttrycker vi oss inte alltid, men man kan ofta höra i själavårdssamtal frågan: vad ont har jag gjort för att detta skulle drabba mig? Och den frågan är ju mycket ofta felställd. Det måste vi ha klart för oss. Vi måste lära oss att skilja mellan tuktan och straff. Och den stora undervisningen i sammanhanget, den får vi ju givetvis i Jobs bok. Och vi ska inte göra någon speciellt stor djupdykning i denna omfattande bok, men vi ska läsa ett par texter. Vi ska gå till det 11:e kapitlet i Jobs bok till en början. Därför är ju så här att boken börjar med att Gud skryter lite inför djävulen. Han pekar ut min tjänare Jobb, som han säger. Och så förklarar han att det finns icke hans like i redlighet och oförvitlighet. Djävulen kan inte säga emot honom. Gud och djävulen är överens. Det finns ingen som liknar Jobb i redlighet och oförvitlighet. Och det är alltså bokens utgångspunkt. Det som händer med Jobb drabbar honom inte för att han har snattat kakor, så att säga. Utan det händer av helt andra skäl. Och eftersom vi har väldigt lätt att tänka i de här termerna, så blir ju den stora frågan för Jobb när det stora lidandet drabbar honom: vad ont har jag gjort? Och till sist blir han arg på Gud. Tala åtminstone om för mig vad jag har gjort, säger han. Och förklarar så småningom: jag vill gå till rätta med Gud. Nu får det vara någon ordning. Hans tre vänner som har strömmat till och till en början utövar klok själavård genom att hålla tyst, de blir så småningom mer och mer talföra. Och de är helt klara på vad problemet består i och hur det ska lösas. De säger så här att: ja, Gud är ju rättvis, och eftersom han låter det här drabba dig så måste du ha syndat. De är också inne på kaksnattarteologin. Du har haft något fuffens för dig. Vi ska lyssna nu i 11:e kapitlet här till Sofar från Naama. Jobb 11. Därefter tog Sofar från Naama till orda och sa: ska sådant ordflöde bli utan svar och en så stortalig man få rätt? Ska ditt lösa tal tvinga män till tystnad så att du får smäda utan att någon kommer dig att blygas? Och ska du så få säga: vad jag lär är rätt och utan fläck har jag varit inför dina ögon? Nej, om bara Gud ville tala och öppna sin mun till att svara dig, om han ville uppenbara för dig sin visdoms hemligheter, hur han äger förstånd, jag i dubbelt mått, då insåg du att Gud dig till förmån har lämnat åt glömskan en del av din missgärning. Betyder i klartext, när ordsnirklarna är borttagna: ah, du var syndat. Erkänn du bara. Nå, Jobb är inte med på det. Han blir argare och argare, och samtalet övergår steg för steg i rent gräl. Och när vi kommer fram till 22 kapitlet, så har man kommit så långt att nu börjar Elifas från Teman att tala om för Jobb vilka synder han har gjort. Vi läser de första 10 verserna där. Därefter tog Elifas från Teman till orda och sa: kan en man bereda Gud något gagn, så att det blir honom till gagn om någon är förståndig? Har den allsmäktige någon nytta av att du är rättfärdig, eller någon vinning av att du vandrar oförvitligt? Är det för din gudsfruktans skull som han straffar dig och som han går till doms med dig? Har då inte din ondska varit stor och var ej dina missgärningar utan slut? Jo, du tog pant av din broder utan orsak. Du plundrade de utblottade på deras kläder. Åt den försmäktande gav du inget vatten att dricka, åt den hungrige nekade du bröd. För den väldige ville du upplåta landet och den myndige skulle få bo i det. Men änkor lät du gå med tomma händer och de faderlösas armar blev krossade. Därför omges du nu av snaror och förfäras av plötslig skräck. Se, det är till att vara tvärsäker. Och den här boken, den handlar ju väldigt mycket om detta. Hur vi uppfattar tillvarons smärta som en sorts Guds bestraffning. Och mycket ofta återkommer ju den här frågan: vad ont har jag gjort? Eller om jag inte har gjort något ont, är du då rättvis, Gud? Ska det inte vara någon ordning på det hela? Men vi påminner oss alltså utgångspunkten i boken. Detta drabbar den man som icke har sin like i redlighet och oförvitlighet. Och upplösningen på boken är ju också märklig. Den är inte lättköpt. Under den tid då jag led av liberal teologi så trodde jag att den var påklistrad i efterhand för att det skulle bli en happy end till slut i alla fall. Men med åren har jag lugnat mig och stillat min själ och förstått att det ligger mycket i det här. Men det som finns i det sista kapitlet, det 42, det är saker att länge smaka på, att länge fundera över. Vi läser några verser där. Job svarade Herren och sa: ja, jag vet att du förmår allt och att ingenting som du beslutar är dig för svårt. Vem var då jag som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag talade ju om vad jag inte begrep, om det som var mig för underbart och det jag inte kunde förstå. Men hör nu, så vill jag tala. Jag vill fråga dig och du må ge mig besked. Endast hörsägner hade jag uppfattat om dig, men nu har jag fått se dig med egna ögon. Därför tar jag det tillbaka och ångrar mig i stoft och aska. Sedan Herren hade talat så till Job sa han till Elifas från Teman: min vrede är upptänd mot dig och dina båda vänner därför att ni inte har talat om mig vad rätt är som min tjänare Job har gjort. Så ta er nu 7 tjurar och 7 vädurar och gå till min tjänare Job och offra dem som brännoffer för er. Och låt min tjänare Job be för er. Kanske ska jag då, av nåd mot honom, avstå från att göra något förskräckligt mot er till straff, därför att ni inte har talat om mig vad rätt är som min tjänare Job har gjort. Job måste på något sätt acceptera att Gud är Gud. Och det nämnde jag igår kväll, att jag tror att det är på något sätt det hemlighetsfulla målet för våra liv. Att komma fram till den punkten där man accepterar att Gud är Gud och jag är människa. Så att Gud kan betro mig med det han vill anförtro åt mig, utan att jag överskrider den gräns som åtskiljer Gud från människa. Alltså att jag ska kunna ha full gemenskap med honom och ändå är han Gud. detta märkliga tillstånd som kallas för gudsfruktan i Bibeln. Att Gud söker full gemenskap. Gud ska bli allt i alla. Och ändå är han Gud. Och jag blir inte besatt av honom. Jag är fortfarande människa. Och vi har ändå full gemenskap. Det är ju annars det som är lite svårt. När man släpper in missbrukare i vardagsrummet. Att de tar över. Och på den punkten är vi ju alla missbrukare, så att säga. Synden handlar ju om att vi inte brukar vårt liv utan missbrukar det. Och ändå ger inte Gud upp. Hans mål är den fulla gemenskapen. Och Job måste på något sätt erkänna att detta att Gud är Gud innebär bland annat att han inte alltid behöver förklara sig. Han får ingen förklaring, men han får någonting som är mera värt. Han får en ny respekt för Gud. Gud har blivit större för honom. Och det, ursäkta uttrycket, smäller lika högt, eller rättare sagt, det smäller högre. Allt sammans bara skulle lösts upp genom att Job hade fått svar på vissa frågor, så hade Gud fortfarande varit ganska liten i Jobs ögon. Men nu blir Gud Gud. Sen talar Gud till Elifas från Teman och hans båda vänner. Och där säger han ju egentligen mycket skarpare ord. Min vrede är upptänd mot dig. Ni har inte talat om mig vad rätt är. Och här talar Gud om straff. Kanske ska jag då av nåd mot honom avstå från att göra något förskräckligt till straff emot er. Job har genomgått en process av tuktan. Och på något sätt låter Jobs bok det fortfarande vara något av en hemlighet vad det hela gick ut på. Var det bara någon sorts vadhållning mellan Gud och djävulen i himlen? Eller vad var det? Jag tuktar och tillrättavisar alla som jag älskar. Då är vi tillbaka vid utgångspunkt. Det som händer med Job är någonting som händer i kärlek. Det finns en parallell till Jobs bok. I den 73:e psalmen i Psaltaren. I långa stycken är problemställningen densamma. Och upplösningen av den psalmen kommer lika överraskande som upplösningen av Jobs bok. Kan kännas lika påklistrad och lika plötsligt omotiverad. Och ändå ger psalmen, så att säga, en ny dimension åt samma problematik. Innan vi läser psalmen i dess helhet vill jag peka ut den 14:e versen för dig. Det är den 73:e psalmen, 7:3. I den 14:e versen står det så här: jag blev dock plågad hela dagen och var morgon kom tuktan över mig. Nu ska vi läsa psalmen från början. En psalm av Asaf. Sannerligen, Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag hade så när stapplat med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. jag upptändes av avund mot de övermodiga när jag såg att det gick dem väl i deras ogudaktighet. Ty fria från vedermödor är det till sin död, och deras hull är frodigt. Det kommer inte i olycka som andra dödliga och blir inte plågade som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad, våld den klädnad som höljer dem. Ur fetma skådar deras ögon fram, deras hjärtans inbildningar har inget mått. De hånar och talar förtryck i sin ondska, med höga åthävor talar de. Med sin mun stiger de upp i himmelen och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig deras folk till dem och super så in vattnet i fulla drag. Och de säger, hur skulle Gud kunna veta det? Skulle sådan kunskap finnas hos den högste? Ja, så är det med de ogudaktiga. Det går dem alltid väl och de växer i makt. Sannerligen förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvättade mina händer i oskuld. Jag blev dock plågad hela dagen och var morgon kom tuktan över mig. Om jag hade sagt, så vill jag lära, då hade jag svikit dina barns släkt. När jag nu tänkte efter för att begripa detta syntes det mig allt för svårt. Till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut och gav akt på deras slut. Sannerligen på slipprig mark ställer du dem. Du störtar dem ned i fördärv. Hur blir det ej till intet i ett ögonblick? De förgås och får ett slut med förskräckelse. Som det är med en dröm när man vaknar, och Herre, så aktar du dem för intet. Som skuggbilder när du vaknar. När mitt hjärta förbittrade så jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur utan förnuft var jag inför dig. Dock förblir jag alltid hos dig. Du håller mig vid din högra hand. Du ska leda mig efter ditt råd och sedan uppta mig med där. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del är vinnerligen. Du ser, det som har vikit bort ifrån dig ska förgås. Du förgör var och en som trolöst avfaller från dig. Men jag har min glädje i att hålla mig in till Gud. Jag söker min tillflykt hos Herren, Herren, för att kunna berätta om alla dina gärningar. Ja, här möter vi Asaf. Han är rättfärdig. Hans hjärta är rent. Det är på vippen att han syndar. Mina fötter var nära att slinta, säger han. Men han går igenom en svår kris. Och den krisen kommer inte för att han har haft något fuffens för sig. Och det är inte tuktans mål att, så att säga, korrigera utförda felaktiga gärningar. Utan det som händer med Asaf är av ett djupare slag, av en annan natur, så att säga. Därför att det som händer med honom under krisens gång, det är till en början ett stycke självkännedom. Han får se hur lätt han har för att bli avundsjuk. Han får plötsligt upp ögonen för vilken kraft i hans liv avunden är. Och på den punkten är vi kanske alla rätt så förblindade. Tänk om vi kunde göra ett litet neurokirurgiskt ingrepp. Man tog bort en liten bit av hjärnan och vips var avunden borta. Eller vi driver ut avunden. Pang, så är du av med avunden. Det skulle vara ett rätt skojigt experiment. Bara se efter hur många hjul som stannar plötsligt i klockan. Det är inte säkert att den tickar alls. Och tackar gör den kanske först senare, jag vet inte. Förvandlingen skulle säkert bli mer drastisk än vad någon av oss har klart för sig. Och på något sätt mognar ju den här krisen för Asa. Lite grann som en böld mognar och tömmer sig. Och det är ju just i brottningskampen, i smärtan över att upptäcka avundens roll i hans eget liv som han talar om att var morgon kom tuktan över mig. Så småningom så öppnas också hans ögon. Lite grann förstår han att Gud utövar nog rättvisa, men med viss fördröjning. Ingen kommer undan konsekvenserna av sitt liv. Men Gud väntar i det längsta. I sin barmhärtighet förstås. Men sen får han ju egentligen inte fler svar på sina frågor. Utan sen är lösningen också för honom detta. Att han får upp ögonen för att Guds kärlek är verksam mitt i hans situation. Precis som Job går han ifrån det här där ståndpunkten att bara hörsägner hade jag hört om dig. Men nu har jag mött dig levande. Och det är kanske en mycket djupare förändring än vi förstår. I vilket fall säger Asaf efteråt de nästan underliga orden: vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Betyder det att han är en världsfrånvänd navelskådare? Nej, det gör det inte. Det betyder kanske att nu först är han redo att ta itu med det som är hans uppgift i livet när det gäller att på något sätt åtgärda tillvarons problem. Det här med avunden är en intressant faktor i tillvaron. Vi läste i morse Jesajas 9:e kapitel. Låt oss slå upp den texten på nytt och läsa den 7:e versen. Så får vi hoppas att jag inte knycker för många tankar för Bengt här nu. Så ska herradömet bli stort. Och friden utan ände över Davids tron och över hans rik. Så ska det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Nu är vi lite finkänsliga när det gäller Gud, förstår ni? Alla som översätter Bibeln till svenska är det. Det är inte fint att skriva att Gud är avundsjuk eller svartsjuk. Men det är ju egentligen vad det står i grundtexten. Vi skriver nitälskan så vet ingen vad ordet betyder. Men alltså, i grundtexten står det så här: Herren Sebaots svartsjuka ska göra detta. Och det är en tanke som jag har gått och smakat på ett tag. Det här att nästan det första som sägs om människan efter syndafallet, och människan sträckte sig efter att bli som Gud, det är berättelsen om Kain och Abel. Avundsjukans uppdykande. Avunden. Och kanske är det så att den enda som kan utöva avund och göra det på rätt sätt är Gud. Tänk om det är det gudomligaste av allt. Att kunna vara avundsjuk på ett konstruktivt sätt. Det är ju Guds kärlek det här som ska föra fram det tillstånd av fridsrike som talas om här. Herradömet stort och friden utan ände. Det är frukten av Guds avundsjuka. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Hans kärlek till dig och mig, till människosläktet, till allt det han har skapat, är så stor att han kan inte ta vår otrohet med en axelryckning, med ett upphöjt buddaleende, sittande i sin himmel och vara glad ändå. Utan vår trolöshet väcker hans svartsjuka. Så beroende är han i sin kärlek. Och på något sätt när människan sträcker sig efter att bli som Gud, så hamnar hon i en avund som får destruktiva förtecken. Där Guds svartsjuka står på plus, där står vår på minus. Svartsjuka är ju för oss något lite grann nästan löjeväckande. Någonting med drängar som gör upp bakom dansbanan med brännvinsflaskorna i högsta hugg om traktens vackraste flicka. Om vi tittar hos predikaren igen i det fjärde kapitlet. Så hittar vi där några verser som man med fördel kan läsa när man har stängt av dagens nyhetsprogram. Vi läser 4 verser. Och ytterligare såg jag på alla de våldsgärningar som förövas under solen. Jag såg förtryckta fälla tårar och ingen fanns som tröstade dem. Jag såg dem lida övervåld av sina förtryckares hand och ingen fanns som tröstade dem. Då prisade jag de döda som redan hade fått dö lyckliga framför de levande som fått leva. Men lycklig framför båda prisade jag den som ännu inte hade kommit till. Den som hade sluppit att se vad ont som görs under solen. Och jag såg att all möda och all skicklighet i vad som görs inte är annat än den enes avund mot den andra. Också detta är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Det som uppenbaras för Asaf är ju just detta att han kanske har mer blandade motiv i sitt liv än han direkt förstår. Och så kanske det är med oss alla vi som har så lätt för att se flisan i broderns öga och ändå inte ser bjälken i vårt eget. Herren som ser allt det här lyfter fram, formar vårt liv så att vi på något sätt ska bli renade. Och det är inte detsamma som att bli bestraffad för gjorda synder. Utan i Bibeln används gång på gång bilden av guldet som luttras, som renas i degen. Att någonting skall, så att säga, avlägsnas ut ur vår natur. Det är ju härligt med ungdomlig, frisk entusiasm. Och ibland så förunnas det mig att vara med i olika ungdomliga sammanhang på bibelskolor och konferenser och sånt där. Men då kan man ju känna sig lite grann som en världsvis gammal gubbe när man står i ett hörn och så ser man ungdomarna glada med händerna i vädret. Sjunga, Herre, bränn bort allt i mig som inte är av dig. Halleluja, halleluja. Man tänker, hjälp, de vet inte vad de säger. Det är ju helt klart. Och det kanske är bäst så. Nå, Gud gör ju allt sådant i barmhärtighet. Men ibland kanske vi yttrar oss lite väl obetänksamt, mest därför att vi inte har förstått hur djupt det här problemet är i vår natur. Vi har inte sett omfattningen av själva behovet. Och jag stryker under än en gång. Det handlar inte om det vi har gjort, utan det handlar om att forma oss som människor. Så fort vi talar om att smärtan skulle handla om det vi har gjort, då är vi inne på ett strafftänkande. När det talas om tuktan så handlar det egentligen om något annat. Min önskan med det här förmiddagspasset är att peka ut för er lite grann skillnaden mellan de här två begreppen. Sen är jag helt klar på att det går att hitta texter där de här begreppen används växelvis, därför att i Bibeln är man inte så terminologisk som vi ofta är i vårt västerländska tänkande. Men vi ska läsa en text som jag tycker är klargörande och viktig i sammanhanget, och den står i Johannes första brev i det fjärde kapitlet. Vi ska läsa verserna 17, 18 och 19. Johannes första brev 4 och 17. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna värld. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, till rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade. Prestationsinriktade som vi är, läser vi nu denna text ganska lätt på fel sätt. Hjälp, jag är rädd ibland. Alltså är jag en dålig kristen, jag har inte nått kärlekens fullhet. Och då ligger jag risigt till på domens dag. Här gäller det att skärpa sig. Det är naturligtvis fel sätt att läsa. Utan det Johannes vill peka ut för oss, det är att eftersom vi är älskade finns det ingen fruktan för straff i våra liv. Vi tagna ut ur strafftänkandet, ur straffets konsekvenser. Vi är inte fritagna från tuktan. Men detta att vi är räknade som rättfärdiga betyder att det finns inget hot om straff över vårt liv. Det finns inget Guds förskjutande. Du får inte vara med. Dig vill jag inte veta av. Dig har jag glömt bort. Dig har jag lagt på hyllan. Den rädslan behöver vi inte bära på. Den fullkomliga kärleken har löst oss från, så att säga, från den rädslans förutsättningar. Vi kan vara frimodiga inför domens dag. Vi är räknade som rättfärdiga. Men detta att vi är räknade som rättfärdiga betyder ju inte att inte Herren har ett verk att fullborda i våra liv, och att det verket delvis kan vara smärtsamt. Det är något annat. Och Vi ska ta en text till i andra Thessalonikerbrevet. Det första kapitlet. Vi kan börja läsa i den fjärde versen där, andra Thessalonikerbrevet 4, 1 och 4. Vi kan med stolthet tala om er i Guds församlingar, om er uthållighet och er tro mitt under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. Det förebådar Guds rättvisa dom att han ska förklara er värdiga Guds rike som ni får lida för. Guds rättvisa innebär ju att han låter dem som plågar er bli plågade och låter er som nu plågas vila ut tillsammans med oss. När Herren Jesus uppenbaras från himlen med sin makts änglar och i lågande eld för att utkräva hämnd på dem som inte erkänner Gud och inte lyssnar till evangeliet om vår Herre Jesus. Deras straff blir evigt fördärv, fjärran ifrån Herrens ansikte och från hans makt och härlighet. Här handlar det alltså om ett förskjutande. De har, så att säga, i någon sorts medveten handling förskjutit honom. Och till sist gör han detsamma. Det är så att säga kärnan i begreppet straff. Men tuktan är något annat. Tuktan är Guds formande omsorg. När man säger nu detta så dyker lätt tanken upp att då ska vi se här i vem i skaran det är som lider mest. Det är tydligen den som också har mest avundsjuka. Haha, nu kom vi allt på dig. Nej, så är det inte och så behöver det heller inte vara. Utan det kan ju också mycket väl vara så att smärtan har att göra med det mål Gud vill uppnå i ditt eller mitt liv. Den grad av förändring som han har satt sig för. Inom tidens ramar men också inför evigheten. Allt detta som vi inte får någon matematisk formel på. Det fick inte Jobb och det fick inte Asaf. Vi ska gå till Ordspråksboken och se lite grann på begreppet tuktan i ett par texter där. Vi ska gå till fjärde kapitlet först. Ordspråksboken 4. Låt oss läsa de två första verserna. Hör ni barn en faders tuktan och ta den i akt så att ni lär förstånd. Ty god lärdom ger jag er, min undervisning må ni inte låta fara. Vi har ju för oss att tuktan är någonting som man tar emot med stjärten, så att säga. Men det är bara därför att vi är fast i strafftänkandet. Tuktan tas i första hand emot med öronen. Och det betyder inte att man får örfilar av Gud. Utan målet, det som händer med oss när avunden, så att säga, skingras i vårt inre, det är bland annat att vi blir benägna att lyssna. Skillnaden mellan att kunna höra och kunna lyssna är ju en gåtfull och intressant skillnad. Och här uppmanas nu från en fader till en till hans barn detta att bli lyssnande. Där börjar tuktan. Och det är tuktans mål, det är både början och slutet. Detta att bli lyssnande människor. Tanken återkommer på många ställen i Ordspråksboken, bland annat i 15 kapitlet. I slutet av det kapitlet. Vi läser verserna 31 till och med 33. Den vilkens öra hör på hälsosam tillrättavisning, han ska få vistas i det visas krets. Den som ej vill veta av tuktan frågar inte efter sitt liv, men den som hör på tillrättavisning, han förvärvar förstånd. Herrens fruktan är en tuktan till vishet, och ödmjukhet går före ära. Vi ska alltså gå till den 95:e psalmen och delta i ett härligt karismatiskt möte. Som börjar med lovsång och handklappning. Men som kanske inte slutar riktigt som man hade väntat sig. Kom, låt oss höja glädjerop till Herren. Jubel till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse och höja jubel till honom med lovsånger. Ty Herren är en stor Gud, en konung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand och bergens höjder är hans. Hans är havet, ja han har gjort det, och hans händer har danat det torra. Kom, låt oss tillbe och nedfalla. Låt oss knäböja för Herren vår skapare. Ty han är vår Gud. Och vi är det folk som han har till sin jord. Vi är får som står under hans vård. Ja, det låter ju härligt. Den gudstjänsten ville man vara med på, eller hur? Så talar Gud. O, att ni idag ville höra hans röst. Förhärda inte era hjärtan så som i Meriba, så som på Massas dag i öknen, där era fäder frestade mig, där de prövade mig fastän de hade sett mina verk. I 40 år var det släktet mig till leda, och jag sa, det är ett folk som far vilse med sitt hjärta, och de vill inte veta av mina vägar. Så svor jag då i min vrede, det ska inte komma in i min vila. När man hade gått genom Röda havet så gick man ut i öknen. Och där blev man i 40 år. Inte därför att det var nödvändigt med 40 år i öknen, utan därför att man på något sätt liksom inte ville låta sig tuktas. Utan gång på gång så försökte man hitta lösningar för att slippa det hela. På fel sätt. Sådana lösningar som vände sig mot Gud. Man gjorde guldkalvar och man klagade på matsedeln. Och ni vet, det var många, många problem på väg. Detta att mitt i en smärtsam situation kunna säga till Herren, Herre, låt det som händer mig få ge mig djupare rötter i dig. Det betyder inte att vi inte ber om helande eller att vi inte ber om konkret hjälp med det smärtsamma. Men det kanske också är viktigt att vi liksom inte bara ser smärtan i våra liv som någonting som vi ska göra oss av med fortast möjligt. Utan att det också får finnas detta. Herre, när det nu ändå gör ont, hjälp då att smärtan får göra mig mera beroende av dig. Hjälp mig att jag blir en människa som kan ta emot din omsorg också på det här sättet. Om det behagar dig att ha omsorg om mig på det här sättet. Det är svårt det här. Jag kan själv säga att jag gav ut en bok för ett tag sedan som handlade om ångest. Och när jag började skriva den hade jag ingen aning om att jag skulle få så mycket, hinna få så mycket praktisk övning i detta med att uppleva ångest som jag av olika anledningar fick innan boken var klar. Och jag har stavat under året som gått mycket på den här bönen själv. Herre, hjälp mig att det jag nu går igenom får fördjupa mitt beroende av dig. Att det här får göra mig till en lyssnande människa. Att det här på något sätt får rena mig. Det har inte på något sätt betytt att jag inte skulle ha bett om hjälp med de rent konkreta praktiska behov jag har. Men det ena behöver ju inte utesluta det andra. Och det gör det förunderligt ofta i våra predikningar. Antingen så är man en sån som liksom ständigt nästan frossar i smärta och lidande. Eller också så ska man ständigt vara frisk, glad, ung och vacker. Och livet är inte sånt. Varken det ena eller det andra är sunt. Men vi behöver lära oss att Gud är Gud. Och det här slutet på den här salmen återkommer ju sedan i Hebreerbrevet och är ju så att säga grundtonen i hela Hebreerbrevet. Det slutet citeras i 3:e kapitlet från 7:e versen i Hebreerbrevet. Därför 3:e kapitlet 7:versen. Därför som den heliga ande säger: om ni hör hans röst idag, förhärda inte era hjärtan som under upproret på utmaningens dag i öknen, då era fäder utmanade mig och satte mig på prov fastän de hade sett mina gärningar under 40 år. Därför blev mig detta släkte förhatligt och jag sa: alltid far de vilse i sina hjärtan, de vill inte följa mina vägar. Och jag svor i min vrede: aldrig ska de komma in i min vila. Detta med att höra Guds röst, det förminskar vi ofta till detta att Gud utdelar sina order om vad som ska göras. Och sen gäller det att du och jag, vi är tjänstvilliga springpojkar och gör det ena och det andra. Och det är sant, Gud kan ge oss uppdrag. Han kan ge oss kallelser. Men detta att vilja höra hans röst, det är så mycket mer. Det är djupa sätt att vara en lyssnande människa. Som det sägs i berättelsen om den rike mannen och Lazarus: lyssnar de inte till Mose och profeterna, så ska de inte heller låta omvända sig om någon uppstår från de döda. Och det sägs ju om de präster, de rådsherrar, som till sist kommer att döma honom till döden. När sedan förkunnelsen gick ut att han hade uppstått från de döda, så omvände de sig. Man mutade soldaterna för att de skulle hålla tyst. Och lite senare i Hebreerbrevet, i 5:e kapitlet, kommer de gåtfullaste verserna, tycker jag. Verserna 7-10. Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida. Och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning. Av Gud kallad överste präst, en sådan som Melkisedek. Fasten han var son lärde han sig lyda genom att lida. Han som alltid gjorde vad fadern bjöd honom. Han behövde ändå lära sig lydnad. Förstår ni, det är något mycket djupare än att bara uträtta vissa befallningar. Och grundtanken i Hebreerbrevet är denna, att om han som aldrig syndade behövde lära sig lyda, så behöver ju vi också. Och det ska inte förstås i auktoritära termer, utan det ska förstås i kärlekens termer. Och då blir det djupa sett något helt annat. Vi förstår att om Gud verkligen ville oss illa, så skulle han låta vårt liv bli fullständigt på räls. Totalt smärtfritt. Utan några hinder och utan några problem. När man bara gör så där, så är alla problem lösta. Vi har verkligen anledning att be både för oss själva och för varandra om hjälp när det är smärtsamma i tillvaron. Men ögonblicket innan man ber den bönen, är det inte så dumt att be att smärtan som man kanske till äventyrs upplever också ska få utföra ett renande verk i våra liv. Behöver vi inte bekymra oss så mycket om ifall den ena eller andra smärtan kommer från djävulen och om det är satans attacker eller vad det kan vara för någonting. Utan allt det där, det har Gud i sin hand. Upplösningen av Jobs bok är ingen avancerad teologi om djävulens roll i sammanhanget. Han är inte ens omnämnd. Det är det intressanta. Det är som på förklaringsberget. När de lyfte sina ögon såg de Herren alena. Nu ska vi be tillsammans. Herre, du förklarar inte allt för oss. Vi ber dig att de erfarenheter vi har gjort i våra liv och de som vi står mitt uppe i just nu ska få göra dig till Gud och ska få göra oss till människor. Gemenskap är ju inte fråga om att vi uppslukar varandra, utan att vi med full respekt för varandras integritet släpper in varann i våra liv. Du kan bli allt i oss utan att vi blir besatta. Och du vill släppa in oss, så att säga, i det allra heligaste. Och du vill kunna göra det utan att upphöra att vara Gud. Det mysteriet behöver vi få mera ljus över. Herre, lär oss att se våra liv i ett längre perspektiv. Ge åt oss något av det som vi har läst att du gav åt Jobb eller åt Asa. Den klarhet som plötsligt gör att perspektiven förändras. De kanske allt för trånga ramarna sprängs. Och där vi framför allt får se din storhet, din skönhet. Där vårt förtroende, vårt barnaskap och tillit till dig kan djupna och förnyas. Och vi själva renas. Må så ske, Herre, i ditt namn. Amen.